Hej och välkomna till podcasten The Streets Will Never Forget. Det är torsdag den 15 december, Jakob. Och jag brukar inte börja podden så här, men jag tänker att idag är det ändå passande. För vi gör ju ett införavsnitt som ändå på något sätt ska bli ett sammanfattande avsnitt av VM-mästerskapet. Det är torsdag. Gårdagen bjöd på ganska fin fotboll i form av Frankrike mot Marocko. Det är ingen match vi ska prata om egentligen. Men finallagen är klara, Jakob. Även bronsmatchlagen, men de spelar väl inte så jäkla stor roll. Det kommer väl inte bli världens bästa match kanske. Men jag tänkte kolla med dig. Har du kollat mycket fotboll nu de här dagarna, eller?
Jo tack, det har jag gjort.
Det var en ledande fråga.
Ja, det var väldigt ledande, och du vet ju svaret också. Precis. Men jo, det har blivit en hel del fotboll, ska jag villigt erkänna. Jag var ett stort fan av de här 11 matcherna och 14 matcherna också för den delen. Så man hade verkligen hel dagar med fotboll under gruppspelet, och sen har man ju kollat typ allt i slutspelet. Så nej, det har blivit en del fotboll.
Jag vet inte hur mycket vi nämnde det under inför avsnittet, men vi har ju C-uppsats samtidigt nu också. Mm. Jag vet inte, det har passat ganska bra tycker jag ändå. Vi har ju kunnat disponera tiden.
Det var mycket
tiden.
Hemstudier där under gruppspelet.
det får inte våra flickvänner lyssna på.
Nej.
Och inte våra lärare heller. Men det är lugnt, för de lyssnar nog inte på den här podden.
Ja, vi pluggar samtidigt.
Ja, precis. Jag var ju inne och nuddade lite nu på vår inför-elva. Jag tänker, ska vi gå igenom den lite snabbt, Jakob, och bara, vad ska man säga, puffa lite för den och berätta lite hur vi tycker att det har gått för oss. Vill du börja kanske? Du var inne på en spelare, eller inte spelare utan elvans enda icke-spelare.
Ja, vi hade ju Tata Martino där som förbundskapten, och det gick väl sådär.
Ja.
Mexiko, ja, de var rätt nära att gå vidare, men ja, de hade marginalerna mot sig, och det är väl, de bröt ju den där åttondelsförbannelsen fast på fel sätt, om man ska säga, och Tata Martino lämnar ju uppdraget direkt efter. Tycker dock att Mexiko såg rätt så spännande ut ändå och har en del spännande spelare, men de saknade liksom den här spetsen den här gången i alla fall.
VM i Nordamerika kommer nog kanske vara, då kommer de komma tillbaka till den här förbannelsen.
Mm, ja, verkligen. Ja, där kommer de ju, alltså som värdnation dessutom, så det känns som de har ett rätt bra stöd hemma.
Precis. Även målvakten Remco Pasver får man väl benämnas som en extrem flopp. Dock, jag tycker ändå att vi brasklappade lite för att vi inte riktigt visste om han skulle starta till 100%. Jag trodde han skulle göra det, men jag var inte helt säker. Grejen är det att jag tycker att hans historia då, som vi tog upp liksom i det avsnittet, att den är tillräckligt intressant för att han ändå ska kvala in på någon slags lista. Men som sagt, en spelmässig prestationsmässig flopp tyvärr.
Ja, och sen hade vi ju Hakimi som högerback, och han har väl varit turneringens bästa högerback egentligen, skulle man väl kunna säga.
Ja, det har han.
I alla fall i mina ögon så är han det. Han har varit otroligt bra i det Marocko som har skrällt otroligt mycket. Så ja, det är inte mycket mer att tillägga där. Världens bästa högerback i mina ögon.
Ja, precis. Din högerkant var väldigt fin i den här elvan. Sen har vi Steven Vittoria. Jag orkar typ inte prata om honom. Det är helt okej. Kanada gick inte vidare ur sin grupp, och det var väl inte så oväntat.
Kanadas defensiv var ju för dålig.
Ja, det var tyvärr det som var grejen också.
Ja, alltså, liksom. Så, och det är inte Vittorias fel, utan det är väl att de hade inga spelare som höll måttet helt enkelt. Christian Romero fick en otroligt tuff start, den andra mittbacken då. I elvan, där när Argentina föll med Saudi, men har sen spelat sig tillbaka i elvan och har varit med på plan i alla matcher. Gjort riktigt bra efter premiärmatchen där.
Kan du inte berätta om din jinx som du drog live?
Men vi satt och kollade den matchen då, Saudi mot Argentina, och så satt jag och sa, Argentina har sett riktigt stabila, och sen 10 sekunder senare så... Alltså, ja, var det 1-1.
Ja, alltså grejen var ju det att Argentina hade totalt kört över Saudiarabien i 50 minuter, 60 minuter, nu kommer jag inte ihåg exakt hur målet gjorde, 50 minuter. Och du säger ju typ i...
49-50 säger jag att Argentinas defensiv har sett riktigt stabil ut.
Precis.
Och så går Christian Romero bort sig och blir bortdribblad. Och så är det 1-1. Och sen gör de 2-1 direkt efter.
Yes. Vänsterbacken var Pervis Estupiñán. Jag tycker faktiskt att han gör en ganska bra turnering. Jag tycker hela Ecuador gör en bra turnering. Jag tycker det var synd att de inte gick vidare, trots att jag även tyckte det var kul att Senegal gick vidare, eftersom att det var min dark horse. Men jag tycker Estupiñán gör två bra matcher, främst mot Nederländerna och Senegal. Jag tycker inte han var så jäkla imponerande. Jag var lite besviken på honom i debutmatchen mot Qatar. Men jag tycker ändå det är väldigt godkänt på honom.
Ja, han är 2+.
Ja.
Mittfältet höger då, Ziyech, också gjort en väldigt bra turnering. Kanske hade behövt göra någon poäng ytterligare för att vara sådär riktigt, riktigt bra. Men han har helt klart varit stabil och en av de bättre spelarna. Man märker ju vilken klass han besitter. Och han måste ju få börja spela mer i Chelsea efter detta.
Jag tycker han var grym igår också mot Frankrike. Det blev alltid farligt när,
man märkte,
när han fick
bollen. Framförallt liksom. I slutspelet när de mötte lite bättre lag. Att Hakimi och Ziyech, det är en nivå ytterligare i de gubbarna.
Gjorde han någon poäng, Ziyech?
Han gjorde ju balli mot Kanada.
Just det. Mm. Det är inte så att han står för, ja, men gör en Cody Gakpo-turnering och står för liksom tre mål och eller som Griezmann som står för ett par assist. Mm. Men han är så jäkla viktig för
Och sen Marocko gjorde inte så mycket poäng.
Nej, såklart.
Så,
nej, precis. Men att ha en sån spelare som leder vägen, han är inte rädd för att möta något lag. Nej. Han har mött alla de här spelarna säkert flera gånger tidigare.
Ja, men 3+ på precis. Typ.
Alexis McAllister, jag tycker att Argentina började spela bättre när han kom in i elvan. Både han och Enzo Fernandez var väl med och liksom ändrade på Argentinas spel. Så jag tycker att han också är klart godkänd i det här mästerskapet.
Ja, och gjort mål med.
Ja, precis.
Sen Jesper Lindström.
Kan skippa.
Tokflopp.
Vänstermittfältare, tänker inte nämna hans namn. Skippa. Det är Antoni Contreras, jag orkar inte prata om honom.
Det var en dålig...
Vi ska faktiskt komma in på honom mer sen, har jag tänkt.
Nej.
Jo, men det kommer bli så. Du kommer få höra varför.
Anfallare 1 är då Kudus i Ghana. Otroligt bra.
Ja, otroligt bra.
Gjorde ju 2 baljor där med Sydkorea. Otroligt fin assist mot Portugal. Ja, väldigt bra. Ryktas ju till rätt många storklubbar.
Topp 5 genombrott, och det tycker jag ändå säger en del. För det är många spelare som har gruppen, fått.
Och alltså ändå så han visar sig otroligt mycket. Han var väl typ den enda egentligen som imponerar offensivt för Ghana i mina ögon. Det är väl han och Sulemana. Och riktigt bra spelare.
Och Ayoub-bröderna var väl inte jättelyckade. Nej, de som kanske borde
ha. De var rätt
klara nu. Ja, precis. Ja, men sista anfallaren då, sista spelaren i vår införelva var Boulaye Dia. Ja, han fick starta varje match och jag tycker ändå han gör det bra. Det var ju tufft mot Nederländerna första matchen liksom. Men jag tycker han gör en bra turnering, och det är ju jäkligt synd med Senegal som vi pratade om tidigare, att de inte fick med en frisk Mané, eller inte en Mané överhuvudtaget. Det hade varit helt avgörande, tror jag, för deras anfallsspel. Och lite som det här med Marocko, att man behöver någon sån superstjärna. De har ju Koulibaly, men man behöver någon sån i offensiven också som är helt orädd att möta.
Men det märktes ju mot England i slutspelet, att de saknade liksom den där sista spetsen när de hade sina chanser i första halvlek.
Sen var väl Ghana Gay också borta.
Och Kouyaté, de saknade ju en centrallinje. Liksom.
Det var fan inte Senegals VM det här, trots att de ändå gjorde det bra. Liksom.
Ja, exakt. Men
ja, det var det. Inte tack för oss för idag. För det var inför elvan då. I det stora hela tycker jag ändå att vi får ett helt okej betyg. Ett godkänt, men inte mer. Det är jäkligt svårt att säga en sån där elva när vi dessutom inte riktigt visste liksom startplatsen. Alltså vilka spelare som skulle starta och sådär. Jag tänker att Noppert, hade vi vetat att han skulle starta, så hade vi kunnat ta honom istället. Och han har ju faktiskt gjort det jäkligt bra i VM. Men ja, nog om inför elvan då. Det har ju som sagt spelats ett VM, och vi har väl blivit både liksom imponerade och kanske lite besvikna på vissa spelare. Men jag tycker nästan främst att det har... Alltså jag vet inte om jag tycker att det har spelats så fruktansvärt bra fotboll. Jag tycker
det har varit många rätt tråkiga matcher.
Ja, många rätt tråkiga matcher, och stundtals ganska slarvig fotboll med mycket felpass. Det var någonting jag reagerade på ganska tidigt. Jag vet inte om det har med att spelarna är trötta eller vad det kan vara, att det är mitt i säsongen. Men som du säger, ganska många tråkiga matcher och väldigt mycket cynisk fotboll på något sätt. Men oavsett då, det har ju faktiskt varit några spelare som har stuckit ut ur mängden. Och en tränare.
Men först ska vi väl gå igenom lite floppar. Precis. Och flippar och turneringar spelare.
Ja, och jag tycker nästan att flopp och flipp, de talar väl för sig själv. Du kan väl dra floppen då, Jakob?
Floppen har vi valt ut Tyskland. Det är ju, de ska inte få åka ut i gruppspelet för andra världsmästerskapet.
I den gruppen dessutom.
Alltså, nej, exakt. Och sen liksom... Det finns några bubblare, Danmark, Belgien, även Spanien skulle jag säga, efter alltså, hur mycket de snackades upp. Ja.
Brasilien?
Ja, de gick ändå till kvartsfinal.
Det var mest för att jag sa att de skulle bli turneringsflopp. Ja.
Alltså, jag tycker ändå att Tyskland är ju den som sticker ut. De spelade inte sådär jättebra, framförallt, alltså de skapade ju mycket chanser, men de satte inte dit bollen.
Nej.
De saknade nia.
De hade väl högst XG av alla, tror jag, i gruppspelet.
Ja, det hade helt sjukt. De hade ju sjuka siffror mot Costa Rica och Japan framförallt. Spanien gjorde de en bra match mot. Men nej, de ska ju inte få kut. Det här med att fotbollen sport över 90 minuter sedan vinner Tyskland, den har ju lite börjat svaja den.
Senaste 7 åren får man väl säga då.
Ja, exakt. Och alltså, nej, de kommer komma tillbaka. De hade ju ett rätt ungt lag, men nej, det är för dåligt.
Jag blev lite överraskad över hur ofärdigt det såg ut på något sätt. Alltså, jag var inne på det tidigare också. Jag trodde att Tyskland skulle vinna hela skiten. Mm. För jag tyckte att de hade ett jäkligt komplett lag. Och sen så, alltså, den där offensiven den är så otroligt fin. Mm. Och jag tyckte det i alla fall inför. Sen som är facit i hand, så jag har ju varit lite så halvkritisk mot Hansi Flick, men samtidigt så är det helt omöjligt att veta. Men jag tycker att det är lite konstigt att de inte satsade mer på han Fylkryg, för han såg jäkligt bra ut när han spelade, och han var han var en sån referenspunkt som de helt dåligt saknade när de spelade typ Müller där uppe.
Men sen fattar jag att det är lätt att spela, bara att ta hela Bayerns offensiv istället för en Bremen striker liksom. Alltså jag fattar det.
Och det är också Thomas Müller som är, ja, men som liksom delvis har varit, jag vill verkligen poängtera att det har varit någon slags, alltså VM-kungen, spelare man trodde skulle slå alla tiders målrekord och sådär i VM. Han har ju, jag såg någon intervju med honom efter sista matchen, eller när de åkte ut nu mot Costa Rica, han tackade typ för sig, verkar det som,
i landslaget. Alltså han är ju bara 32, det är ju också en ålder, men 32, han är född 90, han kommer fram väldigt ung, men han känns som en gammal 32-åring också.
Ja,
liksom så här, alltså, det märks att det har avtagit lite. Det funkar i Bayern mot, alltså i inhemska ligan, men jag tycker att både detta VM och förra VM också, alltså runt den perioden, att han har avtagit lite.
Han är ingen offensiv spelare du ska bygga bygga din offensiv mål.
Liksom den här Raumdeuter-positionen känns lite så här att, ja, det var han som revolutionerade den på ett sätt, men det känns som att han behöver nog bytas ut rätt så snart.
Ja, mot Fylkryg, för han tycker ändå att nu fick inte han spela, han fick spela typ 2,5 match knappt.
Yusufa Moukoko kommer ju också, det kommer ju komma spelare, men den här turneringen var inte deras.
Nej. Jag vill bara inflika med att jag tycker att Musiala såg jäkligt bra ut, bara att han inte gjorde något mål. Alltså det var helt sjukt. Jag måste kolla hans XG. Han borde ha gjort 3-4 kassar liksom, både mot Japan och kanske någon mot Spanien också. Men vi går över till flippen då, Jakob. Den är väl självskriven, precis som Tyskland egentligen.
Den här går vi inte in så mycket på nu, tycker jag. Det är Marocko som vi har valt ut, såklart. Afrikas första semifinallag någonsin. Mm. Och vi har en del personer som är med i detta laget i elvan. Så vi går in på det lite senare, tycker jag.
Precis som vi hade inför också. Ju.
Så
det är de vi är nöjdast med att vi tog ut. De kommer inte vara med idag dock.
Nej. Och sen turneringen spelare.
Ja, jag såg att du skrev dit Messi, och jag fattar det.
Han det är Messi eller Mbappé det stod mellan.
Ja, jag har skrivit in Griezmann. Jag tycker att han...
han har gjort en del assist, men...
Ja, jag tycker han är jäkligt bra i spelet. Sen så är det ju jättesvårt att bortse från att Mbappé är helt överlägsen när han får bollen. Det är ju bara att kolla den här löpningen liksom över halva plan igår. Han blev ju fångad av Amrabat till slut, men det var för att han saktade ner snarare än någonting annat. Han har ju såna sjuka kvaliteter, och även hans teknik tycker jag är enastående. Den pratas det nästan lite för lite om. Alltså till 2-0 målet igår, när han dribblar förbi, han gör en sån här Santi Cazorla fint i, man brukar väl säga att typ Santi Cazorla kunde finta bort någon i en sån här telefonbox.
Telefonkioska.
Ja, telefonkioska, precis. Han gör ju en sån där. Så Mbappé eller Messi, det är...
Jag håller Messi. Jag håller ju Messi högst, och jag är subjektiv i detta. Men jag tycker att han har... de har gjort 12 mål, han har varit direkt involverad i 9 av dem, tror jag.
Precis. Det är väldigt svårt att bortse från.
Ja, alltså för mig är han bäst någonsin och bäst i den här turneringen.
Jag är absolut beredd att hålla med dig. Jag är ju
Mbappé är helt klart med där, och den som vinner finalen lär ju på guldbollen.
Det var det jag tänkte också. Hade vi spelat in det här på söndag eller måndag, då hade det varit en annan historia kanske, men det står väl mellan dem, och eventuellt Griezmann, han kanske avgör finalen, det vet vi inte då. Han ska göra mycket för att
få vinna. Han är mållös ändå i turneringen. Jag har aldrig varit med om att någon har vunnit guldboll då.
Jag skrev in favoritspelare också, Jakob. Har du någon
favoritspelare?
Ja, men någon som har varit lite rolig att kolla på, alltså på ett annat sätt än att han bara varit otroligt bra.
Bufall i Marocko.
Ja, jag var inne på honom också faktiskt.
Ja, det är väl han i så fall. Jag har inte förberett mig på den, ska jag
nej,
säga.
Nej, men jag tycker det är ett jättebra shout. Jag var inne på Walid Chedira, anfallaren i Marocko.
Ja, tycker det är att han är kass.
Ja, men alltså det är en extremt underhållande spelare att kolla på. Alltså han, rent fysiskt är han ju absolut inte lika bra som typ Haaland. Men han påminner väldigt mycket om Haaland. Stor, gänglig, extremt snabb och stark. Men sen när han kommer innanför straffområdet så kan han inte
han
sätta
bollen. Han är Haaland utan avslut.
Ja, men precis. Ja. Och så drog han på sig det här röda kortet. Eller ja, det var kul. Ja, jag tycker att han var, Chedira var rolig. Sen jag tyckte Musiala var jäkligt kul att kolla på. Ja. Och även Mbappé var jag med där som någon slags bubblare. Ja, men det får nog bli Walid Chedira ändå för mig det här. Ja. Det här kommer komma ihåg mest. Mm.
Ja, men då går vi in i elvan, eller vi börjar med tränaren som vanligt. Och där har vi valt ut Walid Regraoui i Marocko. Och ja, vi sa att vi skulle prata mer om Marocko senare i avsnittet, och vi är där nu. vem hade järnkoll på honom inför turneringen? Det tror jag inte att särskilt många som lyssnar på den här podden hade i alla fall.
Knappt marockanerna, känns det.
Nej, alltså han tillsattes ju i september. Väldigt tätt in på mästerskapet. Och det var ju möttes av rätt mycket kritik, framförallt i marockansk media. Jag såg någon som hade kallat honom avokadohuvudet.
Okay,
när han tillsattes. Okay. Så han gick direkt på utseendet.
Ja, det var väldigt konstig kritik. Ja.
nej, men alltså vi var inne på det lite inför turneringen, att han ersatte ju Vahid Halilhodžić som förbundskapten. Och var ju med direkt och övertalade Hakim Ziyech att spela igen i landslaget. Och det i sig är ju en väldigt viktig del till de här framgångarna i mina ögon. Men framförallt hur de har spelat. Han har verkligen fått ihop ett lag. Lite som vi snackade om att Serbien hade fått ihop ett lag för första gången på väldigt länge inför turneringen. Så har ju faktiskt Marocko fått ihop laget på riktigt. Serbien imploderade totalt, och Marocko har verkligen imponerat som ett lag. Har en väldigt fin defensiv, även om de släppte in två rätt så trista mål mot Frankrike i mina ögon. Men jag tycker ändå att det här att de släppte inte in ett enda mål, så inte ett enda mål gjordes mot dem. Det var ett självmål i utspelet där fram till semifinalen, och det är väldigt imponerande. Och Regraoui har även varit ute och kritiserat, de fick ju kritik väldigt mycket efter åttondelsfinalen mot Spanien, att de spelade tråkig fotboll.
Jag fattar inte det.
Alltså,
jag tycker jag är ledsen, men då är det snarare Spanien som spelar tråkig fotboll.
Fast det är ju också, de har ju också fått kritik för att de spelar tråkig fotboll. Men i många ögon så är väl possession fotboll mer tilltalande, om man ska säga.
Ja, jag vet inte det. Jag tror det där börjar vända.
City spelar väl roligare än...
Absolut, men du kan inte jämföra Citys insatser med Spaniens insats mot Marocko.
Det är ju fortfarande samma filosofi.
Spanien har knappt en chans mot Marocko.
Nej, men det var ju att Marocko gjorde det bra. Men
precis.
Han sa just det, att det är inte kul att titta på Spanien heller.
Nej.
Marocko har ju spelat en slags antifotboll, om man ska säga. Nästan. Det har ju inte varit så att de har haft några superkontringar, utan det har varit en, två chanser per match kanske. Men jag tycker fortfarande att de har gjort det de har kunnat med det materialet och maxat det över all förväntan. Alltså semifinal. Jag sa ju lite så här på skämt inför att antingen så kommer de sist eller så vinner de hela turneringen, och de vann inte turneringen. Nej. Men det var
inte långt ifrån.
Inte ens när jag sa det så tänkte jag att de skulle gå till semifinal.
Nej, du trodde inte på
när
det själv.
När jag sa vinner hela turneringen så sa jag de maxar kanske i en kvart eller någonting. Och där fortsatte de ju imponera. Så big up till Regraoui.
Det var väl inte någon som trodde att de skulle gå ur gruppen egentligen. Vi snackade lite om dem som en dark horse. Men det är precis som att du säger att de eventuellt kan gå och vinna hela skiten. Så trodde inte du på det, och vi trodde inte på det heller.
Alltså den utvecklingen, den gruppen i sig är ju en saga. Alltså,
det är bronsmatchen nu.
Vem hade trott att det skulle vara mellan Kroatien och Marocko, inte Kroatien och Belgien som gick vidare. Liksom.
Precis.
Om det var någon som jag trodde skulle åka ut i förmån för Marocko, så var det Kroatien.
Ja. precis. Nej, jag håller med. Jag tänker om, jag vill bara nämna det om Regragui. Det jag har blivit mest imponerad av, det är hans jäkla lugn. Både i intervjusituationer, jag utgår från att han inte var jätteuppspelt igår. Jag kollade inte på någon intervju efter matchen mot Frankrike. Men även hans lugn på sidan av planen. Jag tror att han sprider en slags trygghet till ett lag som uppenbarligen har tillräckligt mycket talang för att ta sig till en semifinal. Men som kanske behöver... Alltså, säg att är det São Paulo som är så jävla hetsig av sig på linjen, eller typ...
Ja, det är rätt hetsig. Diego Simeone.
Jag tänkte säga Diego Simeone. Jag vet inte, det känns inte som att det hade funkat riktigt. Nej. Vet inte jag hur den här... Det var han på Bosnien innan, var han som tränade. Jag vet inte hur han var som coach, men...
Verkar ha varit lite mer hetlevrat.
Precis.
Alltså, framförallt relationen med Ziyech där. Precis. Ziyech är väl den största stjärnan.
Ja.
Hakimi kanske tar över den tronen, men Ziyech har ju varit den största stjärnan. Ja. Och det är ju rätt viktigt att ha med en sån spelare. Alltså, det märker man ju i de här mindre nationerna. Typ som när Zlatan inte var med i Sveriges landslag. Mm. För att han bråkade och var trött på landslaget. Att alltså, det märktes rätt tydligt. Framförallt när han kom tillbaka, hur mycket vi hade saknat honom.
Ja. Ja, men det är ju inte bara på planen eller så prestationsmässigt att man saknar typ Ziyech, utan också att liksom börjar du som coach, dessutom en tränare som inte kommer från landet, som inte ens kommer från, alltså han är europé.
Mm.
Jag kan tänka mig att om du går i clinch då med lagets största stjärna, då kommer du nog få resten av laget mot dig också.
Mm.
Nu är det en inhemsk tränare som ja, men verkar hur sansad som helst, som har en egen spelarkarriär bakom sig. Men jag tycker han har varit fantastisk, Regragui, och extremt likeable utan att egentligen göra någonting.
Ja, han är rätt ung, men han är ju bara 47 år. Ja, eller bara, men han är 47 år. Och...
Som tränare är det väldigt
ung. Ja, exakt. Nu ska man inte hålla på sig. Han har precis tillträtt i Marocko, men det kan verkligen vara ett namn för alltså större uppdrag även på klubblagsnivå.
Ja.
Men ja, helt klart imponerande.
Vi går över till målvakten då, men vi stannar faktiskt i samma lag. Ingen större överraskning kanske. Vi stod väl lite och valde mellan just Yassine Bounou och Livakovic.
Mm.
Men jag vet inte, när man kollar på siffrorna så att, som du säger, Marocko släpper in ett mål fram till semifinalen. Mm. Och i semifinalen så är det liksom, vad ska Bono göra på
men det är två liksom, alltså, styrningar som gör öppet mål.
Ja,
liksom. Det är ingenting han kan göra.
Så jag tycker han är självskriven i elvan också. Jag älskar att han kallas för Bono. Eller att, jag vet inte, har det någonting med U2 att göra eller? Det är väl...
Ja, men han stavar ju inte Bono. Alltså han stavar ju med Y också.
Ja, ja, precis.
Alltså jag antar bara att det har blivit så förenklat, om man ska säga.
Ja, jag tycker det är grymt. Jag hoppas att det har med bandet att göra. Alltså.
Mm.
Han spelar ju Sevilla som alla vet. Och han är ju 31 år gammal. Alltså han ser inte ut att vara 31 år.
Nej.
Och jag tycker inte heller att han... Alltså det är lite synd, för det är... Du har ju vetat om honom, alltså du har...
Jag har ju riggat honom sedan han var i Girona.
Ja, precis.
Jag tyckte han var riktigt bra.
Ja, och jag har väl också haft koll på honom i ett par år. Det är ju synd, för han får ju verkligen sitt... Jag säger absolut inte att det är hans genombrott, utan det är väl hans stora erkännande på något sätt.
Mm.
I det här mästerskapet. Och det är ju, ja, det är fantastiskt som 31-åring. Och det är ju precis det här VM-mästerskapet gör med spelare. Alltså, du kan antingen få ditt genombrott som... vi kommer komma in på några spelare som har fått sitt genombrott. Eller så kan du få ditt erkännande, precis som typ Guillermo Ochoa har fått i flera mästerskap i rad. Eller som Bono får nu då. Jag kollade lite, för jag tänkte på det. De spelade ju VM 2018 också, Marocko. Han var inte ordinarie då, visste du det eller? Vet du vem som stod
i kassan? Nej.
Munir Mohammedi. Jag menar, han var ju i Numancia då och värvades till Malaga efter mästerskapet.
Mm.
Munir i mål.
Ja, ja. Hyfsat vanligt namn i Marocko, känns det som.
Ja, ja, absolut. Nej, jag trodde att Bono var ordinarie då också faktiskt.
Ja, men han var väl, alltså, han var ju 27 bast då, men han var ju rätt så svajig fram till han typ, alltså för ett och ett halvt år sedan var han riktigt svajig i sina prestationer.
Mm.
Men nu har han hittat en helt annan stabilitet, märker man i klubblaget också. Och ja, nu ser hela fotbollsvärlden det. Och vi stod i valde mellan honom och Livakovic, men jag tycker att Bono har varit en bättre, alltså han är den bästa målvakten i turneringen helt enkelt. För Livakovic, ja, han har räddat ett antal straffar och så, såklart han också varit jättebra. och är yngre framförallt. Men jag tycker att han har varit mer svajig i sin prestation. Liksom. Ja. Att i gruppspelet så var det var med hjärtat i halsgruppen rätt så många gånger. Framförallt typ mot Belgien där han missbedömde ett antal bollar. Och, och då hade det slutat i gruppspelet istället. Så nej, jag tycker att Bono har varit den bästa målvakten och han förtjänar verkligen det här erkännandet.
Ja. Var väl ute och flaxade lite på när Messi fick sin straff också i CB-finalen. När han fällde...
Ja, Livakovic.
Precis. Inte Bono. Ja. Men jag är oerhört imponerad. Och jag menar, det har ju tjatats om det här. Men lagen som Bono och Marocko har stått emot är alltså Spanien, Portugal... Belgien, Kroatien och så såklart Kanada också då som hade en helt okej offensiv med Kyle Aaron i spetsen. Det är jäkligt imponerande att släppa ett mot dem och så två mot Frankrike. Vad fan ska man göra då? Nej. Det var ett skadeskjutet Marocko dessutom liksom.
Exakt.
Högerbacken då, Jacob?
Ja, vi går in på vi fortsätter på samma inslagna väg tycker jag. Vi går över till Kroatien istället. Och där har vi plockat ut Josip Juranovic, högerbacken som har han är delvis ny bekantskap för mig. Jag vet inte vem det är, men jag har aldrig riktigt sett honom lira. Och framförallt inte på den här höga nivån. Har visat upp en oerhörd snabbhet och dessutom imponerat i spelet med boll också. Jag tycker att han har en rätt fin inläggsfot och Kroatien saknar väl den där riktiga killern i straffområdet, men hade de haft det kanske det hade blivit en del poäng också för Juranovic, men vi snackar ju om ett ögonblick som vi mindes extra precis. Mycket och det är ju när Juranovic då sprintar i kapp Vinicius Junior som och tar bollen då Vinicius Junior och han är väl ansedd som en av de snabbaste fotbollsspelarna på den absoluta världstoppen. Och ja, detta var ju en bidragande faktor till att vi tog med honom i elvan och hans insats mot Vinicius var en bidragande faktor till att de gick vidare i kvartsfinalen och lyckades, alltså Vinicius blev utbytt och var ju rätt så osynlig i den matchen, kanske hans sämsta match i hela mästerskapet och Juranovic har ju verkligen, det är ju inte hans fel att de har liksom mot Argentina är det samma sak, det var ju inte på hans kant det läckte utan det var ju centralt och på andra kanten i så fall. Så nej, jag tycker att han har gjort en väldigt bra turnering och han tillhör ju Celtic just nu men de har ju tagit in Kanadas Alistair Johnston nu här precis efter Kanada åkt ut och det säger väl någonting. Det känns ju inte som att Celtic kommer att peta Juranovic efter detta mästerskap utan det är väl snart att de kommer att sälja honom.
Precis.
Och vem vet, kanske redan i januari. Det känns ju, för Alistair Johnston gjorde en bra turnering också så det känns som att han vill nog spela.
Alltså det känns inte som att Juranovic kanske har stått ut i mängden av spelare i det här mästerskapet som, eller så här, vad ska man säga, han har inte stått ut bland den breda massan som har kollat på mästerskapet. Men när man, alltså ett Kroatien som går till semifinal, förvisso förlorar den då det ganska stort. Men också, alltså med den, det är också en, precis som vi var inne på med Marocko, det är en jäkla fin defensiv. De släpper in fram till semifinal då, 3 mål. Och ett av dem kommer på övertid mot Brasilien. Men det är alltså Juranovic, jag hade skitdålig koll på honom innan. Och som du säger, det är liksom med de insatserna som han gör i det här mästerskapet så är det väl snarare en försäljning till en större klubb. Han är ju han är 95a såg jag. Jag är otroligt imponerad och så den spetsegenskapen, alltså fan vad snabb han var. Helvete vad snabb. I den löpningen mot Vinicius, att just det att han ligger, jag vet inte, 2-3 meter bakom honom och är 2-3 meter framför honom.
Det ser så himla, alltså han ser inte ut att anstränga sig. Och detta är väl egentligen en av de få positionerna där Kroatien faktiskt har uppgraderat sedan 2018. Inom mittfältet är detsamma och lite äldre bara. Anfallet är i stort sett Mandzukic är borta. Målvakt så tycker jag Livakovic har varit bättre än Subasic nästan. De är väl jämnbördiga. Men högerback så alltså Juranovic är bättre än Vasalko i mina ögon. Och alltså, det är kul att se att de även har lite, att det inte bara är en gyllene generation och sen så blir de kisskass igen, utan det, nej, det är kul att de får lite nya unga spelare också.
Ja, ja, nu var han väl inte så jäkla ung då i och för sig.
Han är 27, men... är väl inte gammalt.
Nej, han har i alla fall ett VM kvar i sig.
Ja, exakt.
Ja, och, ja, vi får se, det är Kroatien, det känns som att de står lite inför ett vägskäl här nu.
Mm, ja, men de har ju en del unga med Kovacic, ja, och så vidare, och Gvardiol som vi kommer in på, ja, senare.
Och vad heter han, Majer tycker jag har varit
Majer, ja, väldigt bra.
Han har varit väldigt, väldigt bra faktiskt. Går vi över till första mittbacken då i elvan, och det är, ja, jag vet inte, det här har väl vi också, jag har väl fått liksom diskutera mig fram till den här med dig. Vi har väl inte varit helt eniga när det kommer till Hinkapi. Ja, alltså, jag vet inte riktigt hur man
tog honom ändå, alltså.
Ja, men vem skulle jag välja då?
Ja, Saiz kanske.
Ja, men vi har ju 100, det var bara det som var grejen. Jag ska komma till det också. Ja, men det är en personlig favorit från gruppspelet då får jag väl säga, och det är Piero Hinkapi som spelar i Leverkusen, och jag vet att du ifrågasätter lite varför jag väljer honom. Alltså jag blev jäkligt imponerad av Ecuadors defensiv och främst den centrala liksom delen av defensiven. Det innefattar även innermittfältet med Mendes och Caicedo. Men någon som stod ut lite ur mängden tycker jag, det är ändå Piero Hinkapi. Han är bara 0-2, 20 år gammal, och har ju redan gjort 5 Champions League-matcher i år för Leverkusen. Och jag tycker att han, så här, jag blev överraskad när jag såg att han var så ung, Jakob. Jag tycker att han spelar med en mognad på något sätt, men också ett lugn när han liksom för sin backlinje. Han skulle lika gärna kunna vara 30 år gammal och jag hade inte varit överraskad liksom. Men nej, som sagt, första matchen så håller de nollan mot ett förvisso uselt Qatar. De gör en bra andra match mot Nederländerna, och alltså, det jag kommer ihåg från den, det är väl Gakpos mål, är det inte det?
Mm.
Som är, ja, det, alltså, det, ingen kan ju göra någonting på det liksom. Det är ett långskott, och det kan man väl knappt skylla på någon i den backlinjen. Men bara i det stora hela väldigt stabil, och jag vet inte, jag tycker han är en av de som har... Det kanske är en reach, alltså, jag vet inte, men jag tycker ändå att han fick ett litet genombrott, i alla fall för mig.
Ja, det är en reach där, men att de åker ut i gruppen.
Ja, jag vet, men det är ändå Ecuador. Och,
ja, jo, absolut. Men jo, han var helt klart duktig och så. Sen finns det många andra mittbackar som har gått lite längre. Kanske.
Ja, jag vet, men det är också det, förlåt, men det är också det att, jag vet inte, jag vill inte ta in Saiz här för att han, han har ju varit den bästa backen mittbacken i Marocko. Men samtidigt så blir det fan lite mycket kanske om vi ska ha...
Jo, jag köper Hinkapi och han har gjort det jättebra. Ecuador tycker jag överraskade mig väldigt mycket positivt då. Jag hade inte särskilt höga förväntningar på dem, och de... det hade varit kul om de fick gå vidare. De, framförallt matchen mot Nederländerna, så imponerade de oerhört mycket på mig. Och de skulle ju vunnit den. Ja. Om de hade spelat om den matchen 10 gånger så hade de vunnit 9 typ. Och Hinkapi, ja, han är ju en framtida storspelare med största sannolikhet, och han kommer ju vara det stora navet i det där landslaget för den här överskådliga framtiden.
Jag tror att det är lite konstigt att sitta och prata om Ecuadors framtid kanske, men fan, jag tycker den ser ljus ut alltså.
Ja, de har ju Caicedo.
Alltså hela backlinjen var ju bra, med Preciado och Estupinan var ju också, ja, men alltså klart bra i turneringen. Även Torres, som är mittbackskollegan till Hinkapi, tycker jag var jäkligt fin. Sen så har vi ju såklart, vi har inte med honom i elvan, men Ener Valencia som uppstår likt Jesus.
Men där ska vi inte snacka om framtid.
Nej, men det är det jag menar. De måste ju få in någon annan än Estrada och Ener Valencia på topp. Jag har lite dålig koll på Ecuadors anfallstillväxt. Men alltså defensivt och även mittfältet tycker jag så jäkligt bra ut. Jag hade som sagt Senegal som min dark horse inför turneringen, men jag hoppades nästan på att Ecuador skulle gå vidare. Alltså. Mm.
Och kollega till Hinkapi då i mittlåset är Josko Gvardiol. Det är väl, det var väl lite så här, om vi skulle ta med honom, han är väl nästan...
Det är nästan för uppenbart.
Ja, han är nästan för uppenbar och han är nästan för bra. Men wow, vilken turnering han gör. Jag har kollat honom en del i Champions League här under hösten, och jag tycker att han har varit bland de bästa spelarna i Leipzig och kanske i hela turneringen, i alla fall på sin position. Och han har gjort det oerhört bra. Han är väldigt ung, men han har ju trots det hunnit med både EM förra året och VM nu. Och han, i mina ögon är han turneringens bästa mittback.
Ja, det måste han vara.
Alltså det finns, ja, Varane har varit bra och Thiago Silva var bra, men Guardiola har varit så... Han har ju fått Lovren att se alltså, bättre ut än i sin prime liksom.
Och, Lovrens prime.
Ja, men ändå.
Alltså, ja, jag förstår vad du menar. Jag
och alltså, han ryktas ju till många storlag och jag tror att Leipzig kommer lätt få över en miljon för honom. Han var ju nära Chelsea redan i somras så de är väl och rycker i honom igen och det bör väl inte vara en enda storklubb som inte vill ha honom.
Han slog väl igenom i EM bara 2021, förra året blir det. Och så, jag var ju jäkligt imponerad av honom redan då, mycket för att han var så ung. Hur gammal är han? Är han 01 eller 02? 02, ja, 02. Det är väl dumt att säga egentligen, men han har väl kanske inte riktigt fått den utväxlingen som han hade, som man kanske hade hoppats på. Sen har inte jag kollat svin mycket.
Ja, han har varit riktigt bra faktiskt.
Ja, han har varit det alltså.
Ja, han har varit riktigt bra.
Okay. Ja, men det, jag, om vi säger så här, jag gick inte in i VM med tanken att Josko Guardiol skulle liksom bli...
Jag tänkte att han skulle vara en i mängd.
Ja, men precis. Ja. Jag har en lite konstig take på det, för han har ju sprungit runt med sin Batman-pryl i ansiktet, Jakob.
Ja.
Alltså, jag undrar om det är så här, han har varit jävligt bra. Och alla statistiktjänster säger att han har varit jäkligt bra.
Mm.
Men undrar om det är lite fördelaktigt kanske att ha någon sån utstickande... inte accessoar, men ja, men en sån grej som ändå, som man ändå hela tiden, ja, men det, jag ser ju det, det är ju Guardiol som bryter bollen där.
Ja,
det är ju
inte det kan det
ibland
vara.
Kan man sitta och tänka att fan, var det Lovren som bröt bollen där eller? Nej, det var ju Guardiol. Det var ju det, för jag ser ju det. Han har ju den här grejen i ansiktet. Det är ju jättetydligt.
Några kanske tänker, jag har inte reflekterat så mycket över masken. Jag tycker att han har, man märker på genomspelet att alltså han är bra på allt. Han är snabb, han är bra med boll, han är bra med båda fötter, tycker jag.
Ja.
Han är oerhört klok, en ledare verkar det vara, trots att han bara är 20 år. Och alltså, nej, jag ser inget tak för den killen.
Nej.
Alltså, den klubben som köper honom kommer få valuta för pengarna, jag är rätt säker på.
Ja, det blir faktiskt oerhört spännande. Och det är just åldern och att han, ja, det känns som att jag har nämnt det på varenda jävla spelare så här långt, men att han är så pass, ja, han spelar med sån pondus på något sätt.
Mm.
När jag var 20 år gammal så hade jag inte spelat med den typen av pondus, kan jag säga, i en VM-turnering. Men Guardiol, jag håller med dig, det måste väl vara turneringens bästa mittback. Tycker inte att Argentinas mittbackar, trots att du tyckte att de var väldigt bra första 50 minuterna mot Saudiarabien, tycker inte att de har varit så, alltså Argentina har ju haft andra grejer att vinna matcher med, om man säger så.
Ja.
Även Frankrike har väl, Frankrikes offensiv tycker jag väl har varit snäppet vassare än deras defensiv.
Mm.
Men Kroatien har ju verkligen tagit sig till semifinal på grund av defensiven.
Mm.
Och kanske inte målskyttet riktigt. Kör vi sista backpositionen då, vänsterbacken Jakob.
Mm.
Och jag vet inte, vi satt och diskuterade det här också. Det är Theo Hernandez vi har valt ut här och jag vet inte, jag är inte helt nöjd med det valet som spelade, men det är lite i brist på annat, känner jag.
Han är ju inte dålig.
Nej, han är Theo Hernandez är en grym fotbollsspelare och jag har följt honom lite i Milan såklart, när man har kollat deras matcher, och jag tycker han ser fantastisk ut där, och jag vet hur mycket typ Thomas Wilbacher tycker om honom och så. Men jag tycker att han blir extremt liksom exposad, både mot England men också delvis mot Marocko, för jag tycker inte att, alltså Frankrike håller nollan, men det var fan i mig lite High Chaparral i Frankrikes straffområdet, delvis liksom.
Ja, sen Marocko var också bra, de gick till semifinal.
Absolut, jag säger inte emot det. Marocko är skitbra och den högerkanten med Seko och Hakimi är ju helt, alltså, jäkla grym liksom. Men jag vet inte, Theo Hernandez, alltså, fantastisk i offensiven och en snabb back som liksom kan skjuta hårt. Vad mer vill man ha?
Mm.
Men jag tycker att han, jag vet inte, jag är inte heller rätt människa att säga det egentligen, men min personliga uppfattning är att han har brustit lite defensivt. Och jag lyssnade på, om det var efter matchen igår, och då pratade de om det, att Deschamps faktiskt tog ut Lucas Hernandez före Theo Hernandez. Han är ju, han får ju spela för att brorsan gick sönder i första matchen, och att det kan ha med att Lucas är bättre defensivt än vad Theo är, och det betyder inte att Theo är en dålig spelare, han är grym, och jag hade velat ha honom i Arsenal och Kalmar FF och alla liksom klubbar jag diggar, Men jag tycker att i defensiven tycker jag, jag vet inte, han har inte varit där har han inte imponerat på mig, och speciellt inte mot England, för jag tyckte att speciellt Saka hade lite leksug med honom i andra halvlek. Och så drar han ju på sig den där fruktansvärt onödiga straffen som höll på att kosta mig en jävla massa pengar.
Han är lite klumpig ibland, men jag ser ingen vänsterback som har varit bättre än honom under turneringen. Nej. Alltså det är en rätt så överlag rätt så svag position. Ja. Då så hade man fått ta ut någon sån Alphonso Davies som man har fått skohorna in. Ja. Som rök i gruppspelet liksom. Och nej, jag tycker att alltså nu fick han ju dessutom avgöra, eller ja, det blir 2-0 till slut.
Han gjorde ett jävla snyggt mål faktiskt.
Ja, avgjorde ju semifinalen då. Ja, det är ju offensivt han har sina största tillgångar, och jag tycker att han har gjort en rätt bra turnering ändå. Mm. Han är rätt ny i landslagskostymen också, får man ju komma ihåg. Det är hans första mästerskap, och alltså brorsan gick sönder och det var så han halkade in liksom. Och, nej, jag tycker att han är riktigt bra. Han har ju dessutom stått för ett par assists också till Mbappé där med Danmark framförallt, minns jag. Så nej, han är väl den bästa vänsterbacken egentligen. Sen, ja, han har sina brister i defensiven. Alltså,
jag håller med dig, han är ju den bästa vänsterbacken. Det är därför jag har valt ut honom också. Men det är väl snarare det att det är lite brist på annat som han är i elvan. Och hans mål mot Marocko, det är ju, alltså målet i stort är ju inte så vackert. Men hans avslut är ju, det är så akrobatiskt. Alltså jag förstår inte hur han får upp foten så högt.
Nej.
Det är, om jag ska dra en parallell till mig själv igen, så är det någonting jag inte hade klarat av.
Men då tar vi oss vidare till högermittfältet, och där har vi plockat ut en liten överraskning faktiskt. Det är japanen Junya Ito.
Mm, just det.
Åkte också ut ganska tidigt. De gick vidare från gruppen där de slog både Tyskland och Spanien och förlorade mot Costa Rica däremellan. Kanske VMs konstigaste resa i år i alla fall. Men en av spelarna som är helt ny bekantskap för mig. Jag har sett honom lite när han spelade i Belgien när de var ute i Europa. Men har ju efter det gått till Stade Rennes och har spelat där sen i somras. Men han är ganska ny bekantskap. Spelar som höger wingback i det Japan som jag tycker visade en rätt trevlig fotboll. Det var mycket fart, det var mycket fläkt, det var bra teknik. Och sen samtidigt så marginalerna på sin sida i gruppspelet. Och jag tycker att både Ito och Ritsudoan som huserade på den där högerkanten var kanske de största överraskningarna i detta Japan. Blev lite besviken på Kamada där som var tia eller som central mittfältare kanske han mer lirade som. Men då klev istället Ito och Doan fram tillsammans med Maeda på topp då.
Jag skulle säga att Japan är väl kanske tillsammans med Marocko den här turneringens stora så här, överraskningslag. Alltså Japan, deras prestation är ju helt fantastisk. Alltså de slår både Spanien och Tyskland och tar sig igenom dödens grupp med stort D. Och sen så åker de ju ut, alltså jag tyckte Japan var bättre än Kroatien också i åttondelsfinalen. Men jag vill också lyfta en sån som Asano, tycker också han var helt fantastisk varje gång han startade väl någon match, men han var väl bäst som inhoppare, vilket är, det är också ett ganska roligt sånt här spelardrag eller vad man ska säga. Och ja, men hela Japan, jag gillade tränaren, kommer inte ihåg vad han heter nu. Gillade hela deras inställning, och det är ju mycket snack om det här att de håller på och liksom, deras fans håller på att städa på läktaren och så.
Det är så otroligt trött på nu.
Jag vet, men jag tycker att de har lite den ödmjuka stilen i laget också.
Jo,
att
det är liksom, de absolut.
Jag gillar det, jag vet inte om du såg det efter matchen när de åkte ut mot Kroatien, då ställer tränaren hela laget i en ring liksom mitt på planen och körde någon slags snack. Men jag gillar sånt. Alltså det, även han tycker jag... Nu gick ju Marocko för långt, så vi kunde inte ta någon annan tränare än Regraoui. Men annars så hade vi nog... Jag hade nog velat ha Japans tränare där. Yes, vi kastar oss snabbt över till in mittfältare 1. Och ja, Jakob, det är väl en av våra... kanske favoritspelare, den spelaren vi verkligen har fått upp ögonen för det här mittfältet, och som hela världen har fått upp på i det här mästerskapet liksom. Det är ju Azzedine Ouani. Återigen brasklapp för uttalet. Men det har ju varit så här, jag tycker att hela Marockos inre mittfält det har varit alltså liksom definitionen av ett nav. Om backlinjen har varit stabil så tycker jag att det beror väldigt mycket på att de har fått så otroligt mycket hjälp av in i mittfältet som har bestått av Oani, Amrabat och Amala.
Mm.
Och även liksom offensiven har, när de har blixtrat till offensivt så har det varit mycket på grund av, alltså med hjälp av Oani, mycket med hjälp av Amrabat, också delvis Amala som dock var, han var väl bänk nu mot Frankrike. Men det är en otroligt intressant spelare den här Oani, spelar i Angers som ligger sist i ligan. Och jag såg någon tweet igår om att både Bufal och Oani som är liksom kanske två av turneringens bästa spelare. De spelar alltså i det laget som ligger sist i franska ligan. Helt sjukt egentligen. Och där ser man liksom vad ett mästerskap kan göra med en spelare. Och det är väl, han har väl absolut fått sitt internationella genombrott. Du snackade väl om att han hade ryktat sig lite klubbar här.
Ja, ryktat sig bland annat till Barcelona.
Ja.
Har väl ryktat sig de flesta klubbarna. Han är ju bara 22 år gammal och väldigt spännande. Jag tycker han är rätt komplett faktiskt. Han har både spelat med och utan boll. Kan väl såklart bli lite bättre i alltså, sista tredjedelen och så avslut och sista passningen. Men han är verkligen en bra dribbler. Det märkte jag framförallt med Frankrike. Att det var hans förtjänst att de tog sig ur trånga situationer oftast. Tillsammans med Amrabat då.
Han hade ju ett avslut ganska sent, det var väl i 80 plus någonstans där, som styr på Marokkos inbytta anfallare där.
Mm.
Och där får man väl se att, det krävs ju kanske lite, han är ju bara 22 som sagt, så han har väl tid att träna upp sina offensiva spetskvaliteter lite mer. Men i stort en oerhört intressant fotbollsspelare och jag tycker han och speciellt då såklart Amrabat, det är verkligen ingen unik åsikt det här, men alltså de har varit så otroligt dynamiska när Amrabat erbjuder en mycket mer fysisk spelstil och Oani som du nämner då har det tekniska och det lite liksom finurliga och kan väl vända bort några spelare medan Amrabat kanske mer går på kraft och springer förbi sina.
Och sen är det ju den och ska bibehålla det också. För
såklart.
Amrabat framförallt, det är ju, jag har inte så bra koll på Oani, men Amrabat otroligt ojämn. Det är också därför han spelar i Fiorentina och inte en ännu större klubb. Och nu är Oani betydligt yngre och jag har framförallt inte lika bra koll på honom. Så vi får väl hoppas att han kan bibehålla den här nivån. För det är ju många spelare som har imponerat ett mästerskap och dansat en sommar och sen har man liksom så här sett hur de egentligen är, om man ska säga. Och jag hoppas verkligen för den här turneringen så han har ju imponerat oerhört mycket på mig.
Jag tänkte kolla med dig också om du tror att han blir en sån här one tournament wonder. För det skriker ju rätt mycket
tyvärr det. Jag tror tyvärr det. Men jag vill gärna bli överraskad.
Ja, jag skrev också här att jag är nog, alltså om jag ska välja ut en lagdel i ett lag som jag blivit mest imponerad av under mästerskapet, då är det nog Marokkos mittfält. Jag har läst återigen lite på Twitter att det är ju överdrivet, men att folk skriver att Amrabat har varit typ turneringens spelare och så här, det stämmer ju såklart inte. Jag såg att Frankrikes president Macron gick in i Marokkos omklädningsrum och sa att till Amrabat öppet inför alla att du har varit liksom turneringens bästa mittfältare i alla fall. Och det är ju, han har ju, det finns några mittfältare i hans nation också som har gjort bra.
Jag vet inte
hur de tar det, men det kanske inte spelar så stor roll.
Han har ju fått det stora erkännandet och därför är det ju kunna lyfta fram Oani också.
Ja. Det blir en liten hybrid där mellan Oani och Amrabat. Vi hade jävligt svårt att bestämma oss för vem egentligen.
Dem och, när jag läste att han ryktas till Barcelona så blev jag rätt glad, men sen började jag tänka att hoppas han kan bibehålla nivån.
Ja. En sista fråga bara, Jakob. Du tycker inte att vi skulle haft med Laidoni kanske? På innerfältet.
han är ju mer en meme.
Han är ingen meme, han var grym. Alltså.
Ja, men alltså, jag älskade ju honom från sekund 13 under någonting sånt med Danmark i premiären. Där han håller på att kapa allt som är underben på Eriksen.
Ja,
och sen firar han till publiken efter en tackling. Detta är ju på mitt plan. Så det var ju ingen så
här. Det var ingen farlig situation.
Nej.
Så.
Jo, den blev ju farlig.
Det var ju en farlig situation för Eriksen. Ja. Men det var ju inte rent fotbollsmässigt en farlig situation. Nej, men det, jag tycker han var jävligt rolig att kolla på. Jag gillar ju sånt där när det är, när det är spelare som visar lite känslor och lite hjärta. Han har ju fått en del kritik i Sverige såklart för sitt beteende inom citationstecken. Men jag älskar det där. Det är precis det där. Det är känslor som, det är det som ska visas under VM-mästerskapet liksom.
Ja. Och den andra inmittfältaren är ju då Argentinas nästa härförare på mittfältet, Enzo Fernandez.
Ett stort ord.
Jag tycker inte jag sticker ut taket särskilt mycket. Men alltså, de har ju en väldigt fin tradition där med Aymar, Riquel, med Mascherano som innermittfältare i landslaget. Och Enzo Fernandez kommer nog bära den fanan rätt många år framöver. Han började ju turneringen på bänken för ett Argentina som hamnade i en tidig kris. Men sen kom han in och nätade mot Mexiko, och efter det så har han varit en väldigt starkt bidragande faktor till framgången här. Och nu är han ju tokgiven.
Alltså, ja, det går inte att peta honom.
Nej, alltså, men jag, framförallt så, jag har ju nämnt lite där med Guardiola, att han är bra på allt. Men Enzo Fernandez är ju också exakt samma profil. Han är bara rent defensivt, vinner mycket boll. Han är en väldigt bra spelfördelare, det är väl kanske det han är bäst på. Och sen tycker jag att han har ett oerhört tungt skott från distans.
Ja, uppenbarligen har han ju det. Det fick vi ju se mot Mexiko.
Ja, exakt. Ja, men både där och sen så hade han ju en i stolpen. Det sista som hände med Nederländerna också. Alltså,
ja, just det.
Han, framförallt så har han det här skottet som... Det är ju många, alla fotbollsspelare skjuter hårt. Det är ju bara att konstatera. I stort sett alla i alla fall. Men han, det är många som sprider ut dem på rad 57 typ. Mm. Men Enzo Fernandez, jag har knappt sett honom missa mål. Alltså det träffar alltid mål. Sen är det inte alltid superhårt, men det är alltid välplacerat. Och ett väldigt tungt och fruktat skott.
Laidoni sprider sina skott på till rad 57.
Jo, men det gjorde han ju. Det gjorde han ju. Han var ju i målområdeslinjen.
Ja, det var. Mycket kraft. Ja. En spelare jag tycker påminner lite om Enzo Fernandez är väl Federico Valverde i Uruguay och Real Madrid. Och speciellt då när du nämner skottet. För att Federico Valverde, precis som Fernandez, alltså det är inga stora, det är inga bjässar liksom.
Nej.
Det är ju inte återigen då Haaland, sen skjuter väl inte han hårdast i världen, men han har ju också ett jäkla bra skott. Men det passar ju in lite mer på liksom den fysiska profilen. Både Enzo Fernandez och Federico Valverde är ju relativt små. De är ju mindre än både dig och mig i längd och även i vikt, kan jag tänka mig.
Jag vet inte hur långa de är, men alltså
De
är inte några, de är inga bjässar.
Det är inga kraftpaket i alla fall. Men som du säger, de har extremt hårda skott som också, de träffar liksom rätt adress. Man brukar ju snacka om passningar, att passningar ska gå till rätt adress, men i det här fallet så är det verkligen att skotten går på mål. Och du är ju inne på både Mexikos, målet mot Mexiko och det här kanonskottet i stolpen mot Nederländerna. Det är ju en väldigt bra spetsegenskap att ha som innermittfältare. Argentina har ju liksom, de har ju sett helt annorlunda ut nu efter att, ja, det är väl tre spelare kanske som har gått in och ändrat på deras spel, och det är väl främst Enzo Fernandez. Jag tycker även att Alexis McAllister har gjort det jäkligt bra och varit en del av den förändringen. Men jag sitter här, jag blir så jävla taggad på den här finalen nu alltså.
Ja, det herregud. Och alltså Enzo Fernandez, man märker att i spelet så har det blivit så att motståndarna vill ligga rätt lågt för att minimera Messis ytor. Och även de andra, men framförallt Messi. Och då är hans skott ett väldigt bra vapen, både för att hota men även för att lyfta upp motståndaren, alltså deras backlinje. Och han är ju född 01 till och med Benfica. Och där kan vi ju snacka en miljard också. Han ryktas ju vara väldigt nära Liverpool. Och de ryktas ju vara nära Bellingham också. Det hade varit ett hyfsat mittfält i framtiden. Herregud. Sen vet jag inte hur de ska ha råd med det. Men det är inte jag som ska sitta och räkna på det.
Det löser de med lite jurister och advokater i efterhand,
tror jag. Ja, exakt. De kan ju sälja TV-rätt.
tips från coachen.
Ja, exakt.
Jag vill fråga dig, vad tycker du om att Rodrigo de Paul har startat varje match i VM?
Han har jobbat sig uppåt.
Ja, det har han.
De första två matcherna, så jag var helt säker att jag skulle ha med honom som VM-historiens enskilt sämsta spelarinsats.
Ja.
Men nej, han har spelat upp sig faktiskt. Sen, om man ska starta, han är ju aggressiv. Ja. Men han springer ju mycket. Och
han får väl den rollen ändå.
Ja, men det är väl mycket så att spelet med bollen inte riktigt har stämt. Det har varit lite så här slarviga passningar, dribblat på lite fel ställen och så. Men nej, deras innermittfält har verkligen växt.
Scaglioni ser ju uppenbarligen någonting i honom. Och det är ju inte för inte som han inte har blivit petad.
Nej, och sen liksom, när han går till en VM-final, ja, så
man kan helt inte kritisera någon egentligen.
Nej, precis.
Nej, men jag tycker bara det var kul. Men hade de inte, nu var det väl aldrig nära ens att de inte gick vidare till slutspelet, men, eller till åttondelsfinalen. Men hade de inte gått vidare, då hade ju han fått, jag tror han hade fått bära ett ganska fett hästhuvud. I alla fall från dig.
Det hade han.
Du hade kanske till och med twittrat då.
Nej, men det är bara när det går dåligt för Barca.
Ja, ju för sig. Messi är väl en del av det. Ja, inte längre då. Skit i det. Sista mittfältaren då, Jakob. Vänster mitt som... ja, han har väl imponerat på oss båda. Men vi hade väl lite koll på honom innan. Det är Cody Gakpo. Och vi var ju, alltså det, för mig personligen svider det här ganska hårt. För att vi var väldigt nära på att välja honom till inför elvan. Inför mästerskapet. Och vi hade ju honom på, ja, men det stod väl mellan honom och den vänster mittfältaren som vi till slut valde. Så jag fortfarande inte riktigt vill namnge.
Som
vi redan har namnet. Ja, men det, jag valde Antonio Contreras. Och jag har skrivit det, alltså jag tog mig själv på alldeles för stort allvar när jag försökte scouta någon spelare i den kostarikanska ligan som såg intressant ut.
Och hade nummer 7 på
och
ryggen.
Fick inte spela sista matchen speciellt mycket. Ja, han gjorde väl inte ett rätt egentligen, Antonio Contreras. Men det är inte han det här handlar om, utan det är ju Cody Gakpo såklart. Och det måste väl vara Nederländernas bästa spelare, va? Tillsammans med Virgil van Dijk kanske.
Offensivt är det ju deras bästa
offensivt
spelare.
Offensivt är det ju absolut det. Jag tycker inte typ att Dumfries var så jäkla bra.
Han hade ju åttondels finalen. Frenkie de Jong var rätt bra, tycker jag.
Frenkie de Jong,
men han var ju det stora genombrottet i Nederländerna. Ja. Om inte annat. Han har ju varit snuskigt bra i PSV under hösten.
Ja.
Men nu visar han verkligen det. För de som inte följer holländska ligan och kanske tar dem på allvar, så visar han ju att han kan prestera på denna nivån också.
Ja. Men jag gillar ju att han är också en sån här... Det börjar bli tjatigt, men en dynamisk... ja, men det är ju inte dynamiskt då. Men han är en mångfacetterad offensiv spelare. Mm. Så vi har ju skrivit in honom på vänster mittfältet här. Han kan ju lika gärna spela...
Han kan spela spets. Han spelar ju nästan 10 i själva turneringen.
Ja,
så.
Precis. Men han utgår väl från någon... Han har väl ganska så här fritt flytande position egentligen. Mm. Sen är han ju inte så ung som jag trodde att han var. Han är ju 98 ändå. Mm. Lika gammal som mig.
Gammal som gatan.
Gammal som gatan. Alltså, så här, det känns ju som att jag är typ 20 år äldre än honom.
Ja.
Sen har han ändå kommit 20 år längre i sin karriär än vad jag har gjort. Så det är, det är lite tragiskt. Men han har ju fått sitt stora genombrott. Och han måste väl... Vi får väl se, han kanske stannar i PSV i januari, jag vet inte. Men det kommer väl vara många klubbar som är ute efter hans påskrift.
Det tror jag med.
Hade du velat se honom i Barca eller?
Nej, det hade jag faktiskt
kanske
inte.
Kanske inte behövs riktigt.
Nej, dels det, och sen tycker jag att hans spelstil inte riktigt passar i Barca. Nej. Han är väl mer så här rakt på, liksom så här. Det ska gå snabbt i spelet. Och det gör det inte riktigt i Barca. Så jag tror inte han hade passat så bra, även om han såklart kvalitativt är... Alltså han kvalificerar sig på det sättet. Men spelmässigt, nja. Kanske mer en Premier League-spelare. Eller Bayern eller något.
Ja, precis, jag förstår vad du menar. Lite mer rakt, alltså rätt framåt lite, spel.
Ja, där, fart och fläkt och forsande fotboll.
Ja, och han har ju också längden. Han är ju 1,93 lång, vilket är helt sjukt.
Ja,
han har jäkligt fin teknik. Och det passar väl kanske också lite bättre i i någon av de mer fysiska ligorna, Bundesliga eller Premier League. Men ett som är säkert är väl att han kommer inte stanna kvar i PSV i resten av karriären i alla fall.
Jag tror inte jag heller.
Gjorde tre mål i turneringen och gjorde ju det mest det man kommer ihåg främst. Ja, det är väl det mot Ecuador. Även nicken mot Senegal. Mot Senegal är ju det är ju den som vinner matchen. Det är väl 86:e minuten eller någonting. Och han har ju ett jäkla fint långskott och en mångfacetterad forward.
För då går vi in på vår första anfallare. Och det är Argentinas nya juvel, Julian Alvarez. Ja, det har ju blivit några Argentina nu. Mycket snack om Argentina, men det tycker jag de har förtjänat.
Ja, det är inte
faktiskt
så konstigt.
För den unga City-spelaren som har gått bakom Haaland under hösten här har verkligen fått chansen här nu när Lautaro sket ner sig så fort det blev EM. Och alltså Alvarez statistik i sig talar ju sitt tydliga språk. Ett mål mot Polen, ett mot Australien, två i semifinalen mot Kroatien. Det är ju väldigt imponerande. Han är ju faktiskt med i jakten på skytteligasegern. Och jag hade inte sett den här utväxlingen under denna turneringen. För jag tycker att man har inte fått se honom så jättemycket i City.
Alltså, när han har spelat så har han ju gjort det jäkligt bra.
Jo, men han har fortfarande varit ett otroligt tydligt andra val. Och ja, liksom, han var ju där när turneringen började här med. Mm. Lautaro skulle ju ta den platsen. Men det funkade inte, och Julian Alvarez, han har hittat ett väldigt fint samarbete med Messi och har varit väldigt nyttig. Han springer mycket, har en funktionell teknik, bra avslutare och ja, framförallt det är ju mycket så här målet mot Australien till exempel i åttondelsfinalen, det är ju ett sånt riktigt gnetamål. Mm. Och det är ju även det som man gör mot Kroatien där när han vinner ett antal motlägg på vägen fram. Det är också så
lite riktigt, när han vinner straffen också där. Mm, det är också, exakt, ja, det är ju mer av en frispelning. Men
det är sådana löpningar som 8 av 10 spelare skiter i. Ja, för att nej, den här vinner man inte. Nej. Men han fortsätter bara att knugga och så vinner han bollarna. Och, han har varit väldigt nyttig. Det är ju inte riktigt den här, han kommer att bli en stor stjärna, det kommer han. Men han är inte riktigt den här färdiga som Higuaín har varit, Agüero har varit, Icardi har varit.
Som inte har funkat så jäkla bra nej, dock i landslaget.
Nej, exakt. Crespo, alltså så här, listan kan göras jättelång.
Ja.
Men han är mer så här nyttig som vet sin roll. Just, för i Argentinas landslag så ska det handla om Messi.
Mm.
Det har gjort det de senaste 15 åren.
Mm.
Men det har alltid varit lite för stora egon, och det var väl det som lyftes fram att Argentina är bättre nu än vad de har varit tidigare. Och det har verkligen Julian Alvarez varit ett perfekt exempel på, att han kan underkasta sig lite hårt arbete och alltså jobba för emblemet.
Eller han, han nöjer sig väl lite kanske. Alltså, han har ju uppenbarligen exakt samma roll, eller gick in i mästerskapet med exakt samma roll som han har i City.
Mm.
Så han lär väl vara men rätt stark mentalt och liksom palla med att sitta bänk och sen göra det väldigt bra när han kommer in. Nu har han ju till och med belönat, han lär väl inte, det spelar väl inte så stor roll hur bra han är i City, för han kommer ju inte peta Haaland, men nej, han visar ju att han uppenbarligen kan göra det så bra från en bänkposition så att han kan peta Lautaro liksom.
Han är ju en tydlig andra fiol i City, men vem vet om han fortsätter så här. Då måste man ju in honom i elvan
på ett eller annat sätt, såklart.
Och liksom om det blir som ytter eller om man testar med två anfallare, alltså Pep kan väl förändra sig lite i alla fall. Alltså tänk den anfallsduon med Haaland och Alvarez, båda 22 år gamla. Alltså det är ju
Kevin De Bruyne bakom.
Ja, det är ju 10 år där ingen mittback i Premier League kommer sova. Liksom. Alltså, och vi får ju se om det blir ett VM-guld. Det känns helt jämnt på förhand inför finalen. Men jag kommer i alla fall minnas Alvarez turnering, och alltså han bevisade sig verkligen på den stora scenen, och detta kan vara ett sånt genombrott som man kommer att tänka tillbaka på om 10 år och tänka, det var där det hände liksom, när han har vunnit Ballon d'Or. Nej, det kanske inte kommer göra, det vet man inte, men där han liksom så här har öst in mål i 10 års tid, att ja, det var VM det började, och nej, verkligen en oerhört positiv överraskning för mig.
Jag tycker det är jäkligt kul att det är två ynglingar också som har, ja, ynglingar, ja, de är yngre än mig fan, som har vänt på Argentinas turnering, att det både är han och så tidigare nämnda Enzo Fernandez som har gått in och ja, men petat Di Maria, Solautaro som är något år äldre, och att det är de som faktiskt går in och förändrar hela Argentinas mästerskap. Det är, ja, men alltså, som man alltid är inne på, det är väl alltid den slutsatsen man drar efter ett mästerskap, att det kommer liksom alltid, det går väl inte ett enda VM utan att nya stjärnor tänds. Och vem hade trott att de här två spelarna som dessutom började på bänken, alltså, jag trodde väl snarare att nu ska Lautaro få sitt erkännande
liksom. Men det är ju inte ofta man ser så här, alltså de här är inte helt okända.
Nej,
men såklart, liksom så här, ja, som du säger, Lautaro, det är ju inte oftast i de här stornationerna som det är någon sån alltså riktig doldis som Enzo Fernandez och Julian Alvarez faktiskt var på landslagsnivå. Alltså att de spelarna får ett sånt här genombrott, utan i så fall är det kanske en Lautaro som gör 4 baljor eller någonting. Men istället så är det Julian Alvarez som knappt har 5 landskamper under bältet som går in och gör 4 fram till finalen.
Alltså det finns en anledning också till att vi har med en fransos i elvan som dessutom inte ens, ja, som jag inte är helt hundra på liksom, men i brist på annat. Vi har med 2 stycken argentinska spelare, och hade väl kunnat ha med någon mer kanske. Men just de här två argentinska spelarna har vi ju med, för att det är en stor nation i fotbollssammanhang som vågar chansa och testa de här två.
Ja, men det är ju ett av en och liksom, ja. Mbappé är ju rätt så erkänd. Giroud är erkänd,
ju etablerad i Frankrike.
Alltså, och liksom de här argentinerna, de är ändå inte riktigt här på den nivån.
Nej. Ja, men jag tycker det är väldigt kul, och det är, jag tycker att Argentina har... De har spelat rätt rolig fotboll också under mästerskapet. Och mycket tack vare
dem. Jag har kritiserat dem mycket, men ja, de har
så här, vi kan ju, jag drog ju den sjukaste anti-jinxen, kan vi gå ut med podden. Det är inte så jävla många som lyssnar ändå. Men jag sa ju i minut 70 typ mellan Argentina och Nederländerna att den här matchen kommer i alla fall inte gå till historieböckerna som någon match man kommer ihåg. Och det hade jag ju så fruktansvärt mycket fel på. För att de gör väl mål, inte vet jag, 5-10 minuter efter. Vot Weghorst så gör ju mål. Kort efter det, och sen så alltså, sen blir det ju bara en gigantisk jävla hellstorm av sjuka händelser,
ja.
Kommande 40 minuterna liksom.
Och detta efter då att du sa att Mexiko och Argentina skulle bli den roligaste matchen, och det var det bland det tråkigaste jag sett.
Ja, den var hemsk alltså. Ja. Men jag har verkligen njutit av att se, ja, men speciellt Julian Alvarez. Grym spelare. Och så går vi över till sista forwarden då, och på tal om att den här elvan är en slags stjärnskottselva, så ja, vad fan. Det är väl ingen som har missat Gonzalo Ramos otroliga genombrott i 90 minuter. För det var inte mycket mer än som han fick under turneringen.
Nej.
Tänkte jag säga. Och han spelade väl mycket mot Marocko också. Vad ska man egentligen säga om Gonzalo Ramos? Hade du bra koll på honom inför, eller? Vad spelade han, Benfica, va?
Ja, alltså, jag har ändå sett en del i Benfica. Och jag har sett att han har gjort otroligt mycket mål i Benfica här efter David Nunez. Var lite... De brukar alltid få fram någon.
Ja,
men jag har i stort sett aldrig sett honom spela. Jag har sett lite Benfica under hösten. Men annars, nej, inte jättebra koll.
Ja, men han har ju varit lite i... Han har spelat en del i Champions League. Spelat 6 matcher och gjort 1 mål. Så han är ju uppenbarligen ingen okänd spelare. Men jag ska vara helt ärlig, att när jag såg honom i startelvan till förmån för Cristiano Ronaldo, så trodde jag att topplaget hade gått på
Fernando Santos.
Precis. Men uppenbarligen så var ju det ett genidrag, och det är väl, trots att Portugal åkte ut i kvarten här, så här Gonzalo Ramos insats kommer väl aldrig bli bortglömd, för det var en jävla insats han gjorde mot Schweiz. Så är väl Portugals världsmästerskap, det man kommer ihåg från det är väl kanske snarare att Ronaldo är, ja, men det lär väl bli hans sista VM. Man kommer komma ihåg hans tårar och sådär, men jag tror nog att Gonzalo Ramos kommer nog aldrig glömma den där åttondelsfinalen mot Schweiz.
Nej.
Som jag dessutom, ja, alltså det är typ kanske min favoritmatch, jag vet inte varför, det har mycket med det här genombrottet att göra, att jag blev så jävla överraskad över...
Ja, det var väl lite för ojämn för att vara
precis,
riktigt.
Precis, jag vet, men det var inte, det hade varit, det är en grej om det var 6 olika målskyttar, nu var det ett sånt jävla tydligt genombrott, och jag gillar väl det lite. Och sen, alltså, hans första mål är ju...
Ja, det är magi.
Det nu på så här bara slentrianmässigt så känner jag nog att det kanske är VMs snyggaste mål. Det är typ det svåraste målet att göra i alla fall. Jag ska inte gå in därifrån bollen liksom.
Nej, det är väl med där i den diskussionen i alla fall. Ja, han gör ju ett chipmål med, och det är ju oerhört vackert. Tycker jag är svag för chippar.
Aboubakar. Vad gillar du det?
Det är en lobb.
Ja, det är en lobb.
Det är en skopa.
Mest otekniska lobben någonsin.
Det är en fulsnygg lobb. Nej, men alltså Gonzalo Ramos, verkligen, han dubblar väl sitt marknadsvärde i den matchen bara. Och ja, han behöver bevisa sig lite mer för att man ska snacka om honom som en av de största anfallstalangerna, men... Den matchen kommer han nog aldrig glömma. Det är jag rätt säker på.
Alltså, så här, man kan ju argumentera för att 3 mål i samma match får ju ett större... Det är ju från sig ett större eko, eller vad man ska säga. Nu vet ju alla i fotbollsvärlden vem Gonzalo Ramos är. Men det är ju nästan bättre att göra 3 mål i 3 olika matcher. Alltså, alla kan inte göra ett jävla hattrick. Men nu stod allt rätt för honom den matchen. Och han var väl rätt osynlig mot Marocko. Och... Jag vet inte, hade han startat varje match kanske han hade gjort 7 mål i den här turneringen. Så det kommer vi aldrig få svar på. Men jag har ju hellre en spelare kanske som gör, säg, 10 mål på 10 matcher än en spelare som gör 10 mål på
fyra matcher. Väldigt konstig liten.
Ja, ja, men alltså, säg, hellre
att, spelare sprider ut sitt målskytte än att man gör tre mål i en 6-1 seger, förstår du? Han hade ju kunnat göra ett av de mål mot Marocko till exempel. Det hade ju varit bättre. Det är väl det jag vill komma till egentligen.
Jo, så är det ju såklart. Och sen, jag tycker Portugal överlag, de
jag vet inte heller,
de körde över Schweiz där, men sen så i gruppen tycker jag att de var klarare tidigt, men imponerade inte jättemycket. Och sen mot Marocko var de inte bra. Jag hade ju någon som flopp inför turneringen, och det är väl lite att ta i, men
då är ju Brasilien en större flopp.
Ja, det är de ju. Men sen samtidigt så är de Portugal, när ska det hända för dem egentligen? Ja, Bruno blev ju inte yngre till exempel, och Ronaldo var väl kanske sista.
Bernardo Silva
blev, han blev inte heller yngre. Och
sen har de ju Rafaela, och de har nu Gonzalo Ramos som är jävligt intressant.
Jo, Felicio och så, men alltså,
det är ju inte Ronaldo.
Nej, såklart. Snart får det hända.
Ja, precis. Ja, eller inte. Eller det kanske får hända nu då när Ronaldo lägger ner. Eller hur, Jakob?
Ja, exakt.
Nej, men det var väl det sista om Gonzalo Ramos då. Och det har varit ett jäkla mästerskap. Ska vi köra någon liten snabb sammanfattning bara? Vad tar du med dig från det här mästerskapet? Vad har du för liksom främsta minne? Är det Messis geniala åttondelsfinal typ, eller semifinal?
Jag har ju blivit frälst på nytt av Messi. Jag trodde att han var rätt så slut som artist faktiskt. Framförallt i somras tänkte jag det. Men då har han ju levlat upp igen, och den här turneringen är ju bättre än den han gjorde 2014. Ja. Och sen så framförallt så nu här i slutet så tycker jag att matcherna har varit rätt så bra, och framförallt så har det varit lite tryck på matcherna. Jag brukar inte vara en sån som tänker när det är tryck eller inte, men nu fattar jag verkligen att det gör man. Så nej, jag tycker att mästerskapet har växt på mig rent spelmässigt, och sen det är väl det här som sticker ut. Marocko såklart, de har ju gjort det till en fest, det här mästerskapet. Både med supporter, och även att första afrikanska laget semifinal, det är ju en oerhört stor bedrift. Och sen så turneringen började ju med att England körde över Iran, och Ecuador pulveriserade Qatar. Och då tänkte man att vad fan ska vi utöka VM för? Alltså, ska det bli ännu fler sådana här matcher? Och det tror jag att det kommer att bli. Men mästerskapet har trots allt visat att övriga världen har kommit närmare Brasilien, Argentina och samt Europa rent kvalitetsmässigt. Och det är väl det jag tar med mig.
Ja, det är en jävligt bra take på det hela. Jag tänkte det med Messi som du nämnde. Jag bara hörde igår också att han hade det rätt tufft. Han har sagt att han har haft det rätt tufft i PSG första säsongen, eftersom att ligan är så pass mycket mer fysisk än vad La Liga är. Jag tycker man ser det på hans assisten till 3-0-målet när han håller borta Guardiola som inte är vem som helst. Han har väl kanske till och med 35 år gammal utvecklats en del och fått utveckla lite andra kvaliteter än att bara vara kvick och hal liksom. Måste kunna stå emot.
Ja, men det har man ju märkt den sista året i Barca och första i PSG, att han kan inte riktigt leva på sin snabbhet och kvickhet lika inte bara, mycket fysiska. Han är fortfarande rätt kvick, men nu måste han leva mer på sin fotbollshjärna och kanske lite mer fysik. Han har ju en låg tyngdpunkt, så han behöver inte lika mycket fysik, men han behöver hitta andra sätt, och det tycker jag verkligen han har gjort. Och nej, det är en fröjd att se honom. Detta blir ju antagligen sista VM-matchen här i finalen. Och det känns vemodigt, men nej, vi får vara glada att vi har fått se honom så pass många gånger som vi har fått göra ändå.
Precis, och jag håller väl lite på Messi kanske i finalen. Sen är det skönt att det är Frankrike på andra sidan, för att jag tycker att Frankrike är ändå rätt värdiga mästare, om inte Argentina tar det.
Det är väl de två bästa lagen, får man väl nästan säga. Och nej, det ska bli en otroligt spännande semifinal. Final.
Ja.
Vi kan ju också tillägga att anledningen till att vi spelar in det innan finalen är ju att vi åker hem över jul.
Precis.
Och att inte gick att spela in efter finalen helt enkelt.
Precis. Jag vill bara säga, det jag tar med mig, det är väl slutspelet, för att, som du säger, det har varit mycket, fotbollen har levlats upp någon nivå, men som så här händelse så är det väl kanske Gonzalo Ramos match emot Schweiz som jag tar med mig. Den kommer jag inte glömma bort.
Ja,
men vi tackar så mycket för i år då. Det har gått ett år nu av den här podden, och det har varit jäkligt kul, och det är väl 12:e avsnittet nu.
Det är det väl.
Och det kanske inte blir 12 till, men vi får se. Tack för att ni lyssnar, och god jul på er.
Ja, god jul.